Uppskattar du min podd? Stöd då vårt arbete med insamlingsstiftelsen Kvinnor och hälsa genom att följa länken nedan och sätt in ett bidrag. Och det är upp till dig vad du vill ge oss. Pengarna kommer att gå till medicinsk forskning på det som är kvinnors hälsa. Och varje år delar vi ut stipendier i Kvinnor och hälsas namn som har 90-konto.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej alla och välkomna till Charles och Pamela, eller Charles och Pam. Idag är det Pamela Andersson som är värd tillsammans med mig för den här livsstilspodden med gäster. Och det är så roligt att ha dig här, Pamela.
Ja, det är jättekul att få vara med. Verkligen.
Och du är ju precis som vår andra gäst som heter Shirley Clamp, så är ni ju båda ambassadörer för 1,6 och 2,6. Vad trevligt att ha dig med idag, Shirley.
Ja, tack så jättemycket.
Och så har vi bjudit in professor Kerstin Brismar som ingår i den vetenskapsgrupp, medicinska expertgrupp som är knuten till föreningen som vi har stor glädje och hjälp och nytta av i vårt arbete ständigt. Så tack. Välkommen Kerstin.
Tack så mycket.
Och ja, vi ska prata om det som är viktigt och roligt i era liv och våra liv och aktuellt förstås också. Det är ju viktigt. Så jag vet inte, Pamela, vi ska prata om sköldkörteln. Men jag tänkte att om vi börjar att prata lite med Shirley.
Ja, det tycker jag. Det är mera min gren, känner jag. Och så ska vi ju prata om, precis som vi säger i början här, om allt mellan himmel och jord. Så jag tänker så här, Shirley, det har ju varit en ganska jobbig tid för alla i hela världen egentligen. Jag tänker naturligtvis på corona och covid-19. Hur har den här tiden varit för dig?
För det första var det ju en psykisk påfrestning, måste jag säga, för att man har inte blivit artist för intet.
Nej.
Eller jag ska säga, gillar ju den här bekräftelsen och jag älskar att stå på scen. Så när publiken försvann så blev det liksom en tuff tid. Det är inte det att jag behöver få applåder för allt jag gör, men när man jobbar som artist och vill uttrycka sig och är van vid responsen, så var det otroligt svårt att helt plötsligt jobba utan publik.
Hur har du gjort då? Hur har liksom jobbet varit?
Jo, men man har gjort faktiskt, det är många av oss, mina kollegor och jag, som har gjort streamingkonserter. Och naturligtvis har det varit underbart att få musicera, men just det här att det blir, efter varje låt så är det bara tyst.
Ja.
Och så får man så här, woo! Ja, nu går vi vidare. Alltså det är jättesvårt, för man är liksom, på något lyxigt vis så är vi artister vana vid att man bara får jubel där liksom.
Så det får jag har en liten kommentar där. Jag tänker på idrottsmännen nu på OS. De har ju inte heller någon stor publik.
Nej.
Och de har ju för vana att klappa händerna åt sig själva.
Ja.
Men det tänker på det. Ja, och det är jätteroligt. Så att när de har gjort ett bra hopp eller löpning eller någonting, så klappar de och så händerna själva. Och det tycker jag är jättekul.
Ja.
Åh, det är jag infört då.
Ja, tycker jag.
Heja Shirley, ropar du. Och så, och så klappar du. Bravo.
Bra du är Shirley.
Ja.
Ja.
Ja, men det är en ny trend, tror jag.
Ja. Men den här tystnaden då, för det måste ju ha varit en tystnad, även om du då klappar händerna först för dig själv.
Ja.
Hur har du liksom tagit på psyket också, att man har blivit deprimerad, eller hur har du tänkt?
Ja, om jag ska vara personlig så har jag väldigt lätt för att komma in eller hamna i låga perioder och faktiskt ha drabbats av två stora depressioner för att vara jag och min person då. Men här på något vis så var det någonting som hela världen gjorde tillsammans, så att då blir jag mer en krigare, tror jag. Mm. Men om jag drabbas av något som jag tänker att det är bara jag som drabbas av detta, då har jag jättelätt för att hamna i det låga. Så jag tror att jag har varit lite mer att nu måste jag liksom kämpa och ta för mig och inte låta det ligga stilla, utan jag skrev en låt till exempel och släppte den och vad
heter
säga?
Den?
Håller skenet uppe. Låten heter Vill göra allting nu.
Ah.
Så det är min senaste release.
Men när du, när du säger att du har varit där gått ner liksom i depression två gånger, vad var det som, vad är det som har hänt då?
Ja, det kan också låta väldigt banalt, men nu är jag och den första kom efter att jag hade blivit på ett vis inputtad i det här stora jippot Melodifestivalen 2003 och hade otroligt fina professionella människor runt mig som trodde på mig och var helt fantastiska och liksom, åh, du kommer bli superstar och så här. Och jag på något sätt helt naivt bara, okej, okay, då blir jag superstar, vad kul. Och sen blev det inte så. Och då var det en smäll som jag blev ensam kvar att ta. Mm. För när mellanveckorna är över så åker man ju hem. Och så blir det tyst. Mm. Och så blir det bara så här, men vad händer nu? Vill ingen ha mig? Och dessa frågor då som dyker upp i huvudet och tar över en. Som leder till tankar som jag bestämmer själv då. Att nej, det är ingen som vill ha mig. Och sen blir det bara mörkt. Och då höll jag på att fightas med det i 3 månader. Faktiskt jättetufft när jag tänker efter. Men det låter ju, jag ska inte förminska mig själv. Men det låter lite som en banal anledning. Men det är ju mitt liv.
Jag tror faktiskt att det inte är så ovanligt.
Nej.
Inom alla yrken. Mm. Att när man har liksom den här förväntan på sig själv och på andra. Det är mycket krav som ställs. Mm. Och sen når man inte det här målet som man själv har satt upp eller kanske andra har satt upp. Och då blir det ju plattfall. Liksom. Då hamnar man väldigt ofta i en depression eller att man är väldigt låg länge.
Och jag tänker också på alla de här idrottsmännen, den här tystnaden som jag frågade dig om. När man står i strålkastarljuset länge och så slocknar det. Mm. Och då famlar man ofta efter sig själv. Det har jag sett på många idrottsmän som jag har bevakat. Då vet de inte, vem är jag när jag inte idrottar längre? Vem är du, Shirley, när det inte ringer i telefonen, när det inte kommer gig, när det tyst när det är corona. Jag tror att det är jättevanligt. Mm. Man ska absolut inte förringa det. För jag tror att det kan bli både större och mindre konsekvenser av...
Jag måste inflika idrottskvinnor, Pamela. Det är klart att det är idrottskvinnor också. Inte bara män.
Nej.
Jag måste också komma in med det här att jag känner så väl igen hur när strålkastarna slocknade när man lämnade, som jag gjorde, det här nattklubbslivet och klev ut i verkligheten och helt plötsligt så var det tyst på sätt och vis. Så var det ju också en otrolig omställning, och man undrar, precis det Shirley säger, nej men det är ingen som vill någonting med mig längre, jag är inte värd någonting, jag kan ingenting, jag kunde bara det där jag gjorde, vad händer nu? Sen visade det sig att så var det ju inte, utan jag gick vidare och hittade på, höll på att säga, fann andra stigar. Och inte minst så gick jag in i hälsosfären. Men det är en förfärligt svår omställning det här. Att från att stå mitt i allt till att helt plötsligt så är det en annan verklighet som drabbar en. Så att,
och jag håller med er om att jag tror att det bottnar i prestation. För att är man bra på det man gör och vet om det och det blir det då ner. Då är ju fallet större, tror jag.
Mm. Det är sant.
Jag fick faktiskt besöka en, det var du som sa det Pam, jag fick ju besöka en idrottsterapeut faktiskt.
Mm.
Som var specialiserad inom området prestationsångest.
Mm.
För det var det de gissade att jag hade drabbats av.
Mm.
Så det var mitt första möte med en terapeut någonsin i mitt liv.
Ja,
det var att sitta och diskutera och få lära sig om prestationsångest. Då.
Mm.
Det var spännande.
Och hur snabbt kom du tillbaka? Vad hade du för verktyg? För jag tror att det här är väldigt, väldigt vanligt.
Ja. Jag fick hemläxor som jag till en början nästan skrattade lite åt. För jag hade väldigt svårt att förstå att det ens var jag som hade drabbats av en depression. Jag bad ju honom kolla personnumret säkert 4 gånger. Jag bara nej. Jag är glad, check och trevlig. Alltid framåt, alltid glad. Liksom, det här, nej, du har fel. Så jag fick hemläxor. Han låg lite åt mig och så sa han, gå hem nu och gör det här. Liksom. Och en läxa jag minns var att jag fick placera in mig själv och det som är jag i tårtbitar. Mm. Och det kunde vara, vilket jag gjorde mycket på den tiden, shoppa, fika med vänner, vara med familjen, familj, vara med min dotter, jobba och träna och vad ska jag säga, någonting roligt till. Ja, men gå ut säger vi och festa.
Mm.
Och så tittade jag på den här tårtan och så tittade jag och så min hjärna räckte bara till att gå till jobbet ibland och vara med min dotter. Allt annat var tungt, tråkigt och känslorna för det var liksom bortdomnat. Det var bara så här, nej. Jag åkte inte in till stan på nästan 2 år till exempel, en sån grej. Så jag var hemma med min dotter och så jobbade jag ibland.
Ja.
Och då kunde jag så tydligt se på den här tårtan att liksom så många procent av mig själv som jag var då, ska jag tillägga, var borta. Det hade bara försvunnit.
Mm.
Och då kunde han konstatera att jag var i en depression och att jag sakta skulle fylla ut tårtbitarna igen. Och så sa han att det behöver inte vara med de sakerna du har varit innan.
Mm.
Men fyll dem med sånt du tycker om. Och då ändrades mitt liv ganska mycket. För då kunde jag byta ut festandet till kanske till spabehandlingar. Och så hittade jag annat som gjorde mig lycklig. Och det var min väg uppåt. Det var jättefin hemläxa.
Fantastiskt.
Ja.
Tänk på det nu också. För jag menar, livet går upp och ner. Har du haft det längre fram också? Och nu till exempel under de här året?
Ja, förlåt, nu hörde inte jag.
Tänker du på det här?
Ställde du mig en fråga, Per? Ja. Du sa så fina ord och så tänkte jag, var det en fråga? Ska du se om det där?
Har du med det här fortfarande, det här tänket med tårtbitarna?
Ja, nu hör jag vad du säger.
Ja.
Jo, men absolut. För att jag kunde vara så himla hård mot mig själv. Som du sa, Alexandra, när du klev ut från nattklubbslivet där. Jag kunde vara så hård att vem är jag nu?
Mm.
Så kunde jag straffa mig själv att jag inte längre var den roliga partytjejen. Eller att jag gick hem tidigare från en middag. För att jag stannade alltid sist annars.
Mm.
Jag var inte den som kom in och sa roliga saker. Har jag blivit tråkig? Och så ställde jag mig alla dessa frågor. Bara, men gud, jag har ju blivit skittråkig. Men då fyllde jag bitarna med sånt som blev viktigt i livet.
Ja.
Och insåg att jag var så mycket mer än det.
Ja.
Och det gör jag fortfarande. Det är så kul.
Jag tycker det låter superbra och väldigt nyttigt också.
Ja.
Att faktiskt gå igenom sitt liv.
Underbart. Tänk att du delar med dig av det här. Ja. Det här kan säkert hjälpa väldigt många.
Ja,
jag hoppas det. Och tänk tårtan och hur många bitar ni vill. Och ingen stress. Fyll i lugn och ro. Sätt in vem ni vill vara. Och man ändras hela tiden.
Mm. Ja, men det är det som är så härligt. Man ändras ju faktiskt genom åren. Man tycker inte samma sak som man gjorde kanske för 10 år sedan.
Nej.
Och då kan man ju byta ut. Man kanske ska göra det här varannat år. Vad är det för
säger någon
jag ska byta ut?
Som man trodde var ens vän. Men måste man bli tråkig för att man har blivit mamma? Eller du har blivit så tråkig för du går hem tidigt från en fest eller vad det än är, så skiter man bara i det.
Ja. Du dricker inte alkohol till exempel.
Nej, precis, det kan vara det med.
Ja. Ja. Ja.
Du har ju en dotter. Hur gammal är hon nu?
13.
Och så har du fått flera styvbarn eller bonusbarn. Ja. Eller vad kallar du dem för?
Jag säger nog inte bonusbarn, men jag säger att de är en bonus i mitt liv liksom. Mm. Men hans minsta är ju 8, alltså de har väl kanske sagt så här bonusmamma någon gång, men absolut en bonus blev det ju.
Ja, och det är ganska många, du fick 4 stycken.
Ja.
Så du är 5-barnsmamma kan man säga.
Han säger på första dejten, så sen, har du barn? Ja, jag har 1. Ja, då har du 5 nu, så här.
Oj! Och du sprang inte.
Han drog på skämtet direkt.
Ja.
Du stannar kvar i alla fall.
Ja, men jag har ju också fått bonusbarn. Jag fick också 4. Ja.
Va?
Ja, och 2 egna tidigare. Det här med att vara bonusmamma eller styrmamma eller vuxen med barn som inte är ens egna. Hur har det gått för dig? Hur har du hanterat det?
Men jag kan säga att jag tror att det också beror mycket på barnen. Och de är öppna, de här ungarna, och väldigt vana. Just för att de är 4 så är de vana vid människor runt omkring sig och är väldigt öppna. För att hela tiden så här, välkommen, vad kul, en till. Och det har varit min räddning, för det har gått väldigt lätt. Och de är öppna och positiva och framåt och underbara unga liksom. Och det som har varit svårt för mig är ju att min relation med min egna dotter, eftersom jag bara har 1 barn, är ju att vi har varit så här tajta hela vårt liv. Och att det är mycket begärt av henne att var exakt som dem.
Mm.
Utan hon har varit mycket mer så här försiktig i allt det här. Och liksom inte van vid att det är massa andra. Utan hon har varit ensam barn hela livet. Och varit tajt med sin mamma. Eller är. Så att det är en, vad heter det? Ja, ett fint ärende jag har nu i livet. Att försöka sakta få in henne i någonting annat som också kan få vara vackert utan att såra henne.
I vilken ålder är dina bonusbarn?
Ja, men då är ju den största 17 och nästa kille är 15. Mm. Och så är det små tvillingtjejer då som fyller 9 nu i augusti.
Ja. Det är klart när man är enda barnet så är det ju svårt då att helt plötsligt ska man dela sin mamma eller sina föräldrar med 4 andra. Ja. Så att man är inte ensam längre för uppmärksamhet, eller hur? Jag vet inte, har du syskon själv, Shirley?
Ja, jag har en stora syster. Och jag har ingen erfarenhet av det här, för mamma har levt ensam hela vårt liv.
Okay.
Och jag är inte så bra uppfostrad i att se en förälder vara kär eller kramas eller pussas. Eller jag är inte så liksom tränad eller ruttad i någonting av det här. Så att jag vet inte ens hur jag ska göra. Det är bara att åka med liksom. Och försöka hålla alla glada.
Ja, det där är en svår balansgång. Jag blev också med 3 bonusbarn. Och sen kommer det ju bonusbarnbarn. Och då minns jag särskilt att eftersom jag ju gifte om mig ganska så gammal också då, 70 år närmare bestämt, så frågade ett av de här barnbarnen, så tittade de på oss och sa, vad ni pussas mycket, sa den här killen på 5 år. Men alltså han sa det inte på något sätt upprört, utan han bara konstaterade det, vad ni pussas mycket.
Och
då blev jag varse det. Ja, förlåt, jag avbryter dig.
Nej, men det gör det. Det är ju meningen att vi ska avbryta varandra. Ja,
nej, men jag bara kom på att jag och mitt ex, våran liksom kärlek, dog ju när Vilja var ganska liten. Så att när jag frågade Vilja då när jag började pussa på min nya kille, så sa hon likadant. Jag har ju aldrig sett dig pussas eller gosa med någon liksom. Mm. Och det blir ju en slags, jag tror att det blir väldigt jobbigt för en liten unge som bara haft sin mamma själv. Mm. Att jag helt plötsligt blev lika lycklig, fast på ett annat vis, med en annan person. Mm. Så jag förstår henne, absolut. Mm. Så det är,
ja,
och så ingen vana av det själv heller då, att med min uppgift. Att jag ska vara naturligt eller så. Mm. Så att jag vet inte. Jag vet inte egentligen vad jag håller på med. Jag är bara kär.
Jag tänkte flika in.
Absolut.
Jag gör det.
Jag tänkte flika in att jag har 4 barn. Och
ja,
där är det ju så att de också känner avundsjuka. Så barn kan ju bli lite avundsjuka helt enkelt. Om din dotter då, nu får hon konkurrenter lite om sin mamma.
Ja,
och det är samma som syskon upplever.
Ja.
Och då kan det vara olika. En del syskon kan bli mer avundsjuka än andra. Så det är lite personliga drag också.
Mm.
Jag är bonusfarmor. Och det funkar. Det har inte blivit några problem ännu.
Nej.
Och de har själva kallat mig för farmor. Så nu heter jag farmor Kerstin.
Ja, vad fint. Mm.
Det måste vara mysigt.
Ja.
Mm. Och jag är också bonusmormor och bonusfarmor.
Va?
Och jag med.
Ja. Momo Pam och Famo Pam.
Vad
gulligt. Mm. Ja, men jag menar, det är bara så vackert att livet kan expandera, ska jag säga. Att kärleken i livet, ska jag säga, kan växa och bli mer. Men som sagt, det är inte lätt för en liten tjej, hon var 11 då, att bara fatta. Det liksom.
Nej,
det är väldigt svårt.
Usch, ja. Mina tankar går ju kring hur mycket kan jag önska eller begära, och ska jag ge upp det här för att det inte känns så lätt för henne, och ja, du vet, så att mina tankar, så det har varit hull och buller i huvudet.
Mm. Jag har läst någonstans att du inte växte upp med din pappa, och du säger ju här också att din mamma, det var henne du liksom hade. Varför var inte din pappa så närvarande?
Nej, men han är ju en speciell man. Han drog ju när min syster föddes. Hon är 3 år äldre än jag.
Mm.
Och då blev mamma kvar där då. Hon var uppe över öronen förälskad i pappa. Så när han väl kom tillbaka till Sverige och hälsade på henne, då blev jag till. Och då hade han redan lämnat henne en gång. Mm. Och sen drog han igen.
Mm.
Så jag har aldrig, han har aldrig varit i min familjebild någonsin. Han har funnits i Sverige i någon stad.
Mm.
Med någon flickvän. Och så har vi åkt och hälsat på och ätit pizza och gått på bio kanske. Mm. Och sen har vi tagit bussen hem igen liksom.
Mm.
Det är min relation med honom, och han har aldrig funnits där. Så att jag är väldigt dålig både på parrelationer och allt det här liksom. Jag är ganska grön i det. Så jag är väl det är liksom, det har jag fattat när jag själv är mamma, att det var rätt, är nog rätt viktigt att ha 2 vuxna liksom, olika personer i sitt liv.
Ja,
2 värderingar.
Just det. Kunna dela ansvar med också, att få stöd och hjälp. Man behöver ju inte nödvändigtvis bo tillsammans med det här, om man åtminstone har lite stöd någonstans och hjälp.
Nej, men det fanns aldrig. Han ringde ju liksom på julen, kom jag också, sa Merry Christmas, I love you. Och då svarade jag Merry Christmas, I love you too. Ända tills jag var 14. Då sa jag bara Merry Christmas. Och så blev det tyst. Då fattar jag att det här behöver inte jag säga till någon jag inte känner.
Nej. Det låter
väldigt sorgligt,
måste jag säga.
Vad sa du, Pam?
Det låter väldigt sorgligt.
Ja.
Men jag tänker också att det kanske är därför som jag uppfattar dig som väldigt stark. Ändå, även om du har pratat om att du har gått ner i depression och sånt. Mm. Det är väldigt vanligt att man gör. Men du uppfattas ju väldigt, väldigt stark. Och en kvinna som man ser upp till.
Jasså.
Ja.
Ja.
Jag bara sitter och ler.
Jo, men så är det. Så är det definitivt. Ja,
och jag skulle kunna prata hur länge som helst med dig, Kjell. Jag tycker det var så fantastiskt att lyssna. Jag vill bara, innan vi släpper in Kerstin och Alexandra också. Det finns, vad betyder hälsa för dig? För nu har vi varit i depression, men hälsa är någonting annat.
Ja, det är den där tårtan då.
Ja. Ja. Tårta är hälsa.
Det kan vara hälsa ibland, men inte hela tiden.
Ja, men att få lov och få turen att få vara frisk är hälsa för mig och lycka. Och även en, det kan vi inte gå in på nu, men det är även en oro för mig och en skräck att inte få vara det. Så hälsa för mig har gått från att kämpa efter en smal midja till att bara få ha hälsan i behåll liksom. Och få vara frisk. Men samtidigt så är det att unna sig det goda i livet. Och då menar jag inte att vräka i sig en hel tårta eller dricka massa öl och vin. Men bara, det är som att jag har omvärderat allting. Att jag vill må bra där i huvudet och i hjärtat. Och så kanske midjemåttet blir lite större. Mm. Istället för att jaga att komma i en viss klänning eller sådär liksom.
Finns fler klänningar. Nej, men att man kan ju undra lite så här. Känner du, som ju många berättar om, att jag går ut i naturen och där känner jag, där hittar jag liksom en källa till.
Ja, promenader. Antingen hand i hand med min kille, för det började vi med när vi träffades. Så det är underbart. Det gör mig glad i alla fall. Eller bara få vara utomhus. Liksom. Mm. Bada, åka någonstans och bara sätta sig på en filt. Och bara vara. Liksom. Det är jätteviktigt för mig.
Ja.
Och sen har jag ju då det här genetiskt som vi alla brinner för, att säga, med det här med hjärt- och kärlsjukdomar och hit. Så jag måste ju sköta mig, och för jag har höga blodfetter och dålig sköldkörtel och allt vad det är. Så att jag vet vad jag måste göra, men jag menar att jag har ändå valt att inte jaga efter en viss midja. Mm. Utan att må bra ändå liksom.
Det låter klokt. Jag är en sån som har väldigt lätt att gå upp i vikt. Så att om jag inte tränar så mycket så måste jag köpa större klänningar. Men
ja, jag med.
Ja. Träningen är ju för mig liksom A och O för att jag ska kunna ha råd med en bra garderob och inte behöva köpa nytt hela tiden.
Men för dig Pam, förlåt att jag avbryter, är det inte så för dig Pam att du också måste träna för på grund av den sjukdom du ju lider av, eller hur?
Ja, absolut. Alltså, träningen har ju räddat mitt liv, så jag vill ju liksom träna så mycket jag kan.
Ja,
jag har ju gått upp väldigt mycket under corona till exempel. Men man får ju liksom ta det onda med det goda. Jag har njutit också av att ta det lite lugnare. Så är det ju. Då får man satsa på lite större träningsmått. Det är väl det.
Ja,
jag blev lite tårögd där innan när jag sa det här. Att jag är så lycklig över att jag får vara frisk. För jag tänker på dig. Och allt du har gått igenom. Och det, usch, det är ju en sån oro och skräck. Men så du vet.
Ja,
jag instämmer verkligen. För det är fantastiskt vad du, Shirley, har berättat, och det är så underbart att få ta del av dina tankar och dina råd här, tror jag, när du delar med dig, är oerhört viktiga för oss. Och Pamela, du är ju strålande också. Mm. Så vi får gå in på djupet mer med när det passar dig nästa gång.
Ja, tack snälla för
Det här med sköldkörteln, det här med hjärta arbetar vi ju väldigt mycket med 1,6 och 2,6 som ni vet. Och vår kampanj Women in Red till exempel, den är ju varje år sedan 15 år tillbaka där vi försöker att samla in pengar till mer forskning på kvinnohjärtat. Men vi jobbar ju också med övergripande med så många andra områden som påverkar kvinnors livskvalitet och livsstil som den här podden ska handla om. Och där måste man jobba förebyggande. Och där har vi ju kunskap att sprida med hjälp av experter som Kerstin Brismar. Så nu ska vi gå in på det här med sköldkörteln, tänkte jag, Kerstin. Du skrev ju nyligen tillsammans med ett par kollegor en debattartikel som var väldigt uppmärksammad även i tv och radio och sådär. Berätta.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Intressant, jag har inte sett det tv. Nej, men det var anledningen. Det är ju så att det är väldigt, väldigt många kvinnor som lider av för låg ämnesomsättning eller hypotyreos eller sköldkörteln funkar inte 100%. Och då så har man sett att ökningen, alltså att Levaktin, det hormon som är sköldkörtelhormon som man ger då, den förskrivningen ökat enormt de sista 10-15 åren i Sverige. Så nu är det nästan en halv miljon personer som har den här behandlingen. Och de flesta är kvinnor. Och väldigt många tyvärr kanske har fått den här medicinen i onödan. Inte behövt egentligen. För att man tillfälligtvis kan ha en förändring i sköldkörtelfunktionen. Och då uppfattas det kanske av ens läkare som någon permanent som man behöver behandla jämt.
Kan man få be dig bara kort berätta, om man har en problem med sköldkörteln, hur yttrar det sig? Alltså antingen har man för stor produktion eller har man underproduktion, det vill säga för lite av Levaktinhormonet. Och då drabbas det man givetvis med olika symptom. Hur kan symptomen se ut?
Om man har överproduktion, vilket är mindre vanligt, då har man ju, då är liksom allting uppvarvat. För de här hormonerna, de styr varje liten cells ämnesomsättning, så det är uppvärvat och då blir man väldigt varm, man svettas mycket, man får hjärtklappning och man kan få diarré, man kan bli väldigt hungrig, men man kan också gå ner i vikt, man kan också gå upp i vikt också, men att det påverkar alla organ i kroppen, man blir stresskänslig, man blir lite psykiskt påverkad förstås av detta, orolig och ja, man kan även få hjärtproblem, förmaksflimmer. Sen har vi den andra delen. Och där kan man ju då behandla med medicin, med radiojodbehandling eller operation. Och då man blir bra då kan man säga. Sen är det där, så småningom är man helt botad. Och det här är en autoimmun sjukdom. Det betyder att den uppkommer på grund av att man bildar antikroppar som är stimulerande på sköldkörteln. Och det här kan man säga kan vara stressutlöst. Jag har sett det hos autoimmuna sjukdomar kan vara stressutlösta helt enkelt. Men då andra myntet på autoimmun sjukdom som drabbar sköldkörteln, det är att man bildar antikroppar som förstör sköldkörteln istället. Och då kan man ju inte bota det annat än genom att ge ersättningshormon. Så man kan inte återfå en fullt fungerande sköldkörtel.
Okej.
Så där är det lite annorlunda och då är det många som får Levaktin som är det hormon som man behöver då i första hand. Som man behöver resten av livet. Men man kan behöva olika doser, olika perioder i livet.
Ja.
Och sen har man sett att 80% funkar jättebra på, men 15-20% mår inte bra trots den här behandlingen. Och då är jag intresserad mig för det.
Sa du hur det blir om man har för lite?
Nej, det sa jag inte.
Nej, okay.
Då blir det omvänt. Då blir det precis tvärtom. Då blir man låg. Man kan bli deppig. Man blir allmänt, kommer in i en slags hjärndimma. Man blir trögtänkt. Man kan bli glömsk. Om man är äldre kan det uppfattas som dement. Man kan få en besvärlig förstoppning som är svår att behandla. Man får en låg puls men ett högt blodtryck. Man kan få ont i leder, ont i hela kroppen. Det liknar väldigt mycket utmattningssyndrom faktiskt.
Amen.
Och det drabbar också alla organ i kroppen. Man blir för torrt, risigt hår. Förr i tiden kunde frissan ställa diagnos och fråga, har du inte något fel? De fick lära sig det här på sin frisörskola. Då har du inte något fel på sköldkörteln, kunde säga, om man hade tappat hår och det var torrt, eller om det var fett, då var det överproduktion.
Mm.
Ja. Så att det finns, man kan till och med tappa ögonbryn om det går väldigt långt och så vidare. Man kan liksom verkligen tappa hår. Inte det som är under armarna, för det styrs av könshormoner, men det blir behåring. Så att det kan verkligen hända mycket med alla organ i kroppen. Mm. Så, och även här kan hjärtat påverkas negativt. Så att hjärtat kom även beroende av de här hormonerna. Mm. Och då har vi sett också att sköldkörtelhormonerna är antiinflammatoriska och kan ge en minskad, det vi kallar för oxidativ stress. Så de kan skydda faktiskt i viss mån mot en bröstcancer. Har man i nya studier att det är kopplat även där. Det är jätteintressant tycker jag.
Hur menar du nu? Nu förstod inte jag.
Nej, men alltså att en koppling mellan sköldkörtelhormon och för lite eller för mycket till cancer. Ja.
Mm. Och om det är för lite, är det större risk eller för mycket är det större risk?
Det kan vara både, alltså, det är lagom ju bäst, utom på olympiaden.
Okej.
Men annars i kroppen, så att det kan bli, man har sett om man har för mycket, då kan det sprida, alltså då ökar utvecklingen av, då kan man påverka cancern, och i alla fall kan man påverka spridningen. Så att det är både, man håller på att forska på det här, men det är väldigt viktigt att veta det här. Faktiskt.
Ja.
Att veta mer om det.
Mm. Mm.
Och hur tar man då ett prov? Alltså man går till sin läkare och säger, man säger, jag vill ta ett prov för att se om det är något fel på min sköldkörtel. Och så säger de, ja, nu har vi tagit ett prov och det ser normalt ut. Vilket är det svar man i regel får, eller hur?
Ja, just det. Och då söker man, och det här symptomen kommer oftast i klimakterieåldern, det är väldigt vanligt, eller strax innan. Alltså 40, 50, 60, den perioden, då söker man för de här symptomen. Ett annat symptom som är vanligt om man har låg ämnesomsättning är det man har gått upp i vikt. Och svårt att gå ner i vikt. Även fast man äter mindre. Så förbränner man det sämre, så att säga. Det man stoppar i sig. Och då söker man för det här, alla de här symptomen. Och om då det är en bra, ambitiös husläkare så tar han prover på sköldkörteln.
Eller hon.
Då tar jag hem prover och då tar de i första hand ett prov som heter TSH. Det är
det
hormon. TSH.
TSH.
Nej, Toril Sigvard Harald. TSH. Och det är ett hormon som bildas i hypofysen. Som reagerar när sköldkörteln inte funkar, så tycker hypofysen som styr allt att nu ska jag stimulera sköldkörteln att arbeta bättre.
Mm.
Då stiger det hormonet. Det är liksom chefen, kan man säga. För att få dem att arbeta bättre. Men det funkar inte då om man har inflammation i sköldkörteln, så det funkar inte. Och då blir det högt och då säger doktorn, aha, du har fel på ämnesomsättningen, du ska få Levaxin. Så tittar han när de återkommer då efter ett halvår eller så. Då har det TSH-hormonet gått ner. Men nu, det som vi skrev debatt, det jag har då lärt mig under åren med många sådana patienter som söker, det är att TSH är inte det enda vi ska gå på när det gäller att behandla den här sjukdomen. Och de här symptomen framförallt. För att du kan ha tillfälligt förhöjt TSH som sen går tillbaks. För kroppen reagerar så. Man utsätts för mycket stress. Och man utsätts för även depression. Man utsätts för en svår infektion en lång tid. Då kan, eller trauma av olika slag, då minskar sköldkörtelproduktionen, hormonproduktionen. För man tycker att kroppen vill skydda, eller ska man säga cellerna, så att man inte ska jobba så hårt för att bara hålla upp värmen till exempel. Utan man ska istället använda energin till att läka. Och men det fattar inte hypofysen. Hypofysen tycker bara att det är för lite hormon och börja bilda det här TSH. Så att då blir det liksom fel om man börjar med Levaxin. Så att då, det blir inte fel, men man ska inte hålla på evigheter då. Det är bara en kort period man behöver det. Men då har man inga antikroppar, då kan man mäta det i blodet. Man har inga antikroppar helt enkelt. Så att det är ett sätt, det man ska göra då som läkare, det är att man ska titta både på de sköldkörtelhormon vi kan mäta, det är två stycken hormon, och man ska sitta på TSH och antikroppar. Då
och
får man
antikroppar.
En bättre mot sköldkörteln, ja. Och då får man en bättre diagnos.
Är det blodprov man tar då? Eller?
Det är ett blodprov.
Det är ett blodprov, okej. Okay.
Men det låter ändå som att det kan vara väldigt lätt att det blir fel diagnos om man kommer in och säger att man har olika symptom.
Ja, jättelätt.
Ja.
Så att det kan vara absolut. Så det är väldigt viktigt att utesluta andra orsaker.
Mm.
Givetvis. Och så därför kan man ju ofta ta fler prover och lyssna och undersöka patienter. Många de kommer till mig så berättar de att deras doktor är aldrig känt på deras huvud till exempel som jag gör.
Nej.
Eller aldrig känt på sköldkörteln som jag också gör. Så att de är inte undersökta. Och det beror ju på oftast att husläkarna inte kan det. De får ju kunna så jättemycket.
Ja.
Och den här biten har de inte så stor erfarenhet av. Och då läser de på nätet hur ska jag göra? Och då har man förenklat råden. Så man säger ta TSH så räcker det liksom.
Ja, ja. Ska man kräva det tycker du när man går till sin husläkare att jag misstänker att det är någonting fel här? Kan du liksom kolla upp det?
Ja, absolut. Det ska man kräva. Om man får det här förhöjda TSH och doktorn ger Levaxin då ska man vilja ha prov på de här T3 och T4, de andra hormonerna, och sen antikroppar.
Mm.
Det har man rätt att kräva. Och den här debattartikeln då, den var för att vi ville, eller jag och en annan kollega som är Sköldkörtelförbundet, vi tyckte att en ny artikel som har kommit som var, vi kallar det för metaanalys, där man tittat på 58 olika studier och sett att TSH räcker inte för diagnos.
Mm.
Och då ville man, där i den studien, stora studien, så ville man säga att man måste också ta de här andra hormonerna. Sköldkörtelhormonerna. Så det var det vår debattartikel gick ut på, att vi ville det. Och vi ville ha också ett nationellt vårdprogram så att alla får samma behandling oberoende var man bor. Alla får rätt till samma utredning. Sen det här är så vanligt. Och det är kvinnorna som drabbar främst. Det är vanligast hos kvinnor.
Mm. Jag vill jättegärna liksom kolla allt från början igen, känner jag när jag hör dig. För jag har haft Levaxin i några år.
Mm.
Men jag upplever att jag har kollat mina värden, alla de du säger. Och sen vet ju inte jag huruvida, även om värdena ser bra ut, så kanske inte jag hade behövt fortsätta med Levaxin.
Nej, just det.
Men jag är jättesugen på att bara kolla allting från början och se om jag verkligen ens behöver vara medicinerad med både det ena och andra. Är det svårt att få tid hos dig, Kerstin?
Ja, det är lite svårt. Men jag brukar ge råd. Folk mejlar mig jättemycket. Ja. Och så ger jag råd på telefon eller mejl helt enkelt.
Mm.
Men jag har skrivit ett eget litet vårdprogram som jag har spritt. Just där allt det här står. Så man, ja, man kan liksom ha hjälp av det om man tar det till en husläkare till exempel. Men man kan också få lite förklaringar.
Kan vi inte göra så här, Kerstin, förlåt Shirley också, att förekomma här nu. Att, vi lovar att Kerstins, för det är ju många som kommer att lyssna på det här förstås, och vilja tänka samma sak, att det här vill jag följa upp och det här vill jag kolla.
Ja.
Att det här vårdprogrammet som du då berättade att du har utarbetat, Kerstin, att vi har det tillgängligt via vår hemsida. Så att om man går in där så kan man hitta Kerstin Brismars sköldkörtelprogram.
Ja, det går bra.
Det går bra. Då ska vi se till att vi gör det.
Det ska jag göra. Och det här rör ju framförallt den här hypotyreos. Och ja, det här låg ämnesättning. Och det, också skriver jag där vilka andra prover man bör ta för att utesluta andra sjukdomar eller orsaker till att man inte mår bra. Och sen skriver jag också väldigt mycket om livsstil faktiskt. För det visar sig att det finns ett tillstånd som vi kallar för insulinresistens. När man producerar för mycket insulin och delar av kroppen inte svarar på det, då får man också de här symptomen. Och väldigt ofta får man symptom på nedstämdhet och depression, ångest. Ja. Det är många nya studier som svarar på det, visar det. Och när man då försöker förbättra den insulinkänsligheten, då förbättrar man även alla de här symptomen som är vanliga vid hypotyreos. Så det är jätteintressant. Och jag har gjort studier på det här och andra, inte jag, bara jag, många har gjort det. Genom att det kan vara antingen fysisk aktivitet eller den här 5-2 till exempel som jag har tittat på. Mm. 5-2 som man äter lite mindre 2 dagar i veckan. Eller det nya är då att man inte äter på natten. Mitt problem är att jag äter på kvällen och natten. Men att man inte gör det liksom. Att man slutar med att man har lite nattfasta helt enkelt. Alla de där sakerna gör att man blir bättre. Och det har sett att de som då blir bättre i sin insulinkänslighet, producerar mindre insulin, då blir de bättre i själen. De mår mycket bättre, de blir gladare, piggare, sover bättre, får mer energi, börjar röra sig mer fast de inte någon har sagt åt dem att göra det. Liksom. Jätteintressant.
Låter som en dröm tycker jag.
Ja,
kan vi få börja omedelbart.
Jag tycker det är jätteintressant för det här är så vanligt i samhället. För det här insulinresistens, det hänger ihop med vår livsstil idag. Att vi stressar för mycket, vi hinner inte laga vettig mat. Vi köper för mycket snabbmat för vi har inte tid att laga mat till exempel. Eller vi sover för lite, tittar för mycket på tv för sent på kvällen. Eller den här vår livsstil helt enkelt. Våra levnadsvanor som påverkar.
Stress är ju, kan vara jättefarligt, säger jag.
Ja, verkligen. Mm.
Och stress kan man ju drabbas av olika orsaker som bekant. Jag menar, för mycket att göra, för lite att göra, världsångest eller kärleksproblem eller relationsproblem eller vad som helst.
Ja.
Ja, det är mycket att tänka på. Men framförallt så är det ju bra att det finns hopp. Det är inte så att det är hopplöst.
Det finns
saker att göra, Kerstin, som du och dina kollegor, framförallt du i det här fallet då, är expert på. Och därför så lovar vi nu den här Kerstins program, hälsoprogram.
Ja.
Ja, att vi ska ha det tillgängligt via vår hemsida. Och det kan väl ta några dagar, ja, kanske till nästa början på nästa vecka innan det finns där. Men då kan vi lova att vi har lagt ut det på hemsidan. Och det är klart, Shirley, att du ska få ta del av det omedelbart.
Ja, den får du gärna mejla också.
Ja. Såklart.
Tack.
Ja, Kerstin, du nämnde någonting apropå de här elitidrottarna, apropå OS, det som är aktuellt just nu.
Just det. Där är det ju också, som vi pratade om, mycket prestationsångest eller mycket man ska prestera. Mm. Och de elitidrottarna, de har enormt höga krav på sig själva. Och det är både att klara av att vinna helst eller att komma i final eller alltså olika det som ger poäng så att säga. Men det är inte bara det utan det påverkar ju deras vardag varje, alltså det är som att ha diabetes, det påverkar varje dag, varje stund, för de måste tänka precis på vad de äter, hur de lever, hur de sover, hur de är liksom. Och så blir de stressade när inte det här funkar. De kan inte leva upp till de här kraven för att nå de här målen. Och då blir det, det kan bli alldeles för mycket. Och det har man ju sett i, så det kommer ju fler och fler rapporter om hur många mår dåligt. Och får sluta på grund av det och känner en stor befrielse, som hon Rissved nu berättade på tv hur lycklig hon var att slippa det här.
Ja.
Men då hamnar man mycket lätt, då måste man förbereda sig, om man bestämmer sig, om man liksom kommer så småningom till den insikten, så måste man förbereda sig på vad ska jag göra sen. Så att det finns någonting efter, så för annars dippar man ju precis som du gjorde, Shirley, när det liksom inte finns någonting eller så, ja. Eller, utan då måste man verkligen tänka, hur ska jag gå vidare, vad är det jag ska ägna mig åt liksom.
Under det här OS:et så tycker jag ändå att för första gången har depression och prestationsångest kommit fram. Dels som du säger, Kerstin, i Jennys intervju efter att hon hade tävlat. Men sen så fanns det också två riktigt duktiga kvinnor som helt enkelt hoppade av därför att de inte klarade av pressen. Och det var ju den här amerikanskan som var favorit att ta flera guld. Hon klarade inte av att prestera, så att hon avstod helt enkelt OS. Mm. Och det är ju första gången som man öppet pratar om den här ångesten som man får när man har helt lands, att man bär hela landet på sina axlar. Det är vanliga människor egentligen som är väldigt duktiga på
det. Och där är det ju en klar parallell, eller hur, Shirley? Jag menar, idrott eller om man är artist, att det är prestation hela tiden.
Jaha.
Och som du säger, man vill ju vara bäst, man vill ju gå från klarhet till klarhet, så att säga, nu hade jag en succé här, ja men då nästa gång, nu ska jag göra succé här, och nu är det här jag ska göra, då måste det bli framgångsrikt. Ja, och så känner man väl hela tiden.
Ja, och jag är ju idrottstjej i grunden, när jag var bra i friidrott när jag var ung. Hade alltid jättebra resultat och liksom så där. Och då, en viktig skillnad nu menar jag, det är att då presterade jag och så kunde man tydligt se en längd eller en höjd eller en tid. Som artist, och jag älskar det, missförstå mig rätt, men då bedöms du bara efter smak egentligen och tycke. Och den smällen, när jag kom in i den världen, att men vänta nu, jag kan inte se hur bra jag är. Jag kan bara känna det. Och man växer upp med lite taskig självkänsla av olika anledningar. Och så kan jag känna att jag är bra. Och så går man kanske ändå inte vidare i Melodifestivalen. Alltså, bara för att göra ett tydligt exempel. Då är det en smäll som blir så himla svår att ta. För att jag ser ju inte något, jag ser ju inte att någon annan var bättre. För jag ser inget resultat.
Nej.
Så man får bara åka hem och tänka, nej. Ingen vill ha mig återigen. Så det är en tuff bransch. Alltså.
Men vet du vad du måste ju tänka så här, tycker jag. Ja. Och som jag tror att Armand kanske tänker, många av våra idrotts, det måste tycka det är roligt. Du måste tycka att sjunga för mig, det är roligt. Jag bryr mig inte om vad någon lyssnar eller inte. Det är roligt att sjunga.
Och att det ska kännas bra.
Ja, för han tänkte, jag kan lika gärna vara hemma. Jag springer med min stav här. Jag kan lika gärna vara hemma på bakgården och göra det. Liksom. Det är samma som jag har gjort alla tider. Så att han liksom försatte sig i den känslan. För att slippa känna den här pressen. Att det var roligt. Och jag brukar säga till mina patienter att det som är läkande när man kommer ner liksom i lågt i sinnesstämningen, det är att det är musik. Musik och den musik man tycker om och lyssna på eller dansa till eller röra sig till, och det är naturen. Det är två viktiga upplevelser som kan vara väldigt läkande, och då står ju du för en stor del av det som du kan erbjuda andra.
Ja, absolut.
Du får tänka på det. Tänk
drömmen,
på att
när jag växte upp och hade en dröm om att skaffa plattor, då var ju det att tänk om någon mejlar mig någon gång eller kommer fram till mig och säger att jag har hjälpt dem på något vis igenom någon svår tid.
Det har du säkert gjort utan
att berätta. När man får höra det, det är ju, då är det som min betalning då, eller man ska säga. Då har jag lyckats, känner jag.
Ja, Shirley, och det ger så mycket glädje och lycka att lyssna till dig och till många av dina kollegor inom sång och musik och artisthimlen, så att säga. För det är verkligen en himmel, precis det Kerstin säger, att jag menar, musik är helande för mig, eller är det inte det för dig också, Pamela?
Jo, absolut. När jag spelade handboll under många, många år, det var ju liksom musiken som vi hade inför matcherna, där man värmde upp till. Det var ju det som fick en att bli peppad. Det var jätteviktigt, en typ av musik som vi kunde sjunga till, hoppa till, liksom, som gjorde en stark när man gick in på plan. Det ser man ju nu också under OS. Titta på handbollstjejerna som sitter i bussen och sjunger tillsammans, nästan skriker. Alltså musik betyder enormt mycket i livet för att göra en glad, faktiskt.
Ja, man blir glad. I alla sammanhang. Musiken och naturen och gemenskapen och kunskapen och kärleken, förstås. Så tack kära underbara Pamela, du är ju också värd, så jag ska inte kalla dig för gäst, men våra gäster Shirley och Kerstin. Och det var ju spännande det här att vi hittade så många gemensamma trådar.
Ja.
Visst var det?
Ja, underbart att få lyssna på er båda. Stort tack.
Ja. Ja, det var inspirerande och verkligen underbart. Och som sagt, Kerstins hälsoprogram ska vi sprida.
Och jag tycker ni, förlåt Alexander, ni borde sprida tårtan också.
Ja, och tårtan.
Ja, tårtan. Och i tidningen också. I tidningen. Ja, det var jättebra tips.
Nästa tidning. Ja, Shirley, då får vi ta del av din tårta i vår nästa tidning. Det var ju fantastiskt.
För då kan jag förklara ännu mer ingående.
Ja, det är fantastiskt bra.
Ja, så bra.
Okej, jag tar med mig den.
Jag återkommer till Shirley om tårtan. Frågan är vad det ska vara för sort. Ska det vara frukttårta? Ska det vara schwarzwald? Eller vad ska det vara? Och så får vi fortsätta att njuta av allt det goda som musik och kultur kan ge. Också kunskap och vetenskap. Och gemenskap. Så hörs vi snart igen. Så jag tackar. Alexandra tackar. Och Pamela.
Jag tackar.
Så snart är vi tillbaka igen. Charles och Pam, som vi nu kallar oss. Hej då. Ha det bra.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.